Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Per-Erik!
Hej Niklas!
Och välkommen till podden!
Tack så mycket!
För någon som inte vet vem du är och vad du håller på med, så vem är du och varifrån kommer du och vad jobbar du med?
Jag heter Per-Erik Järn. Jag kommer från Östensö i Pedersöre kommun. Jag jobbar på lantbrukssällskapet som ekonomirådgivare. Jag har gjort det nu i cirka 18 år, börjar bli till dags datum. Jag jobbar med olika ekonomiska beräkningar åt jordbrukare, både kring nuläge och framtiden, och hur ekonomin ser ut, och lite skatter och bokföringsjobb också. Till utbildningen så är jag agrolog från Skuffis.
Hur tänker ni kring ordet beredskap? Vad betyder det för er?
Det första man tänker på med ordet beredskap så är kanske det här att man är beredd på olika oväntade händelser. Oväntade saker som kan hända. Det kan hända olyckor, det kan sjukdomar, diverse saker. Och då är det då att ekonomin så påverkas ju av allt sån här saker som händer. Och tänker man rent ekonomiskt så är det första som kommer fram det att man ska ha en kassabuffert. Tillräckligt med pengar helt enkelt.
För att lyckas med en kassabuffert så borde man ju ha någon sorts ekonomi från början. Och hur ser jordbrukarnas ekonomi ut i dagsläget?
I dagens, dagens värld skulle jag nog säga att det är väldigt tudelat. Vi har jättestora variationer på gårdarna. Och det har blivit bara större och större de senaste 10 åren. Anser nog jag åtminstone. Finns ganska mycket stora gårdar som har investerat ganska duktigt. I stora anläggningar, nya ladugårdar också och så vidare. Och det som då har investerat kanske för en 10 till och med 15 år sedan, så börjar ofta ha lånen bortbetalda och kan ha en ganska bra ekonomi faktiskt. Om du har fått lönsamheten i skick. Men att där så ser jag problemet att det här, hur kan de förnya de anläggningarna, de börjar vara nedslitna om 5 till 10 år. Sedan har vi det här andra kategorin då som har jättehög skuldsättning och inte kanske har fått lönsamheten till bli tillräckligt bra. Så det har nog en svår tid i dagens värld.
Om man sitter i den andra situationen då, så man har svårt att få lönsamhet i sin odling, hur borde man då göra och tänka?
Det finns ju kanske någon riktigt bra recept som passar allihopa. Det är olika situation på alla gårdar. Men jag skulle lite vilja det här lyft fram det här som jag brukar kalla ekonomins tre stödpelare. Vi brukar dela in företagsekonomi, lönsamhet, likviditet och skuldsättning. Och det är som tre stödpelare under det här pallen eller bordet som ekonomin vilar på. Har inte alla tre skick så faller det helt enkelt. Viktigaste där förstås, om man tänker på det här kortsiktiga och beredskapen, så är ju nog likviditeten, och helt kort så betyder det ju om du har du pengar som räcker till i kassan eller det här vid kassakris. Och det ena, där skulle jag lyfta fram igen det här med att man har en tillräcklig kassabuffert. Alltså du har tillräckligt med pengar på bankkonto, så du klarar en tid utan inkomster. Eller det här oväntade stora utgifterna som kan komma, oväntade händelser. Problemet med det här är att det är inte någonting du bygger upp över en natt. Att har du ett tufft så kanske du till och med har kassa på minus. Det är ju möjligt om du har en kontolimit. Så händer egentligen genom att du har verksamheten lönsam på lång sikt. Så kan du gradvis bygga upp beredskapen.
Finns det andra sätt att försäkra sig om att man har pengar än bara att man har det på bankkonto?
Nå, det här är klart, alltså de flesta jordbruk så har ju ganska mycket kapital bundet på olika sätt. Skogen är ju ganska viktig. De flesta jordbruk så har ju nog en del skog. Och här är ju en säkerhetsbuffert. Åtminstone i det här fallet att det finns någonting som du kan avverka där. Att, har du avverkat allt som är rimligt och lagligt att göra under en lång tid så gör det ju kanske inte som så direkt ekonomisk buffert. Men helt klart, alltså det är bra att du har det här direkta likvida medlen på bankkonto som du direkt kan komma åt. Det är som det här akuta hjälpen, så att säga, om det börjar kris till sig. Eller om det händer någonting speciellt. Men sen så nog är det bra att du har det här bufferten, till exempel i fråga om skog, eller att du har, klart man kan spara i fonder om det skulle jag säga att det är ganska ovanligt, ett jordbruk. Men skogen är bra att ta till om det blir en längre kris. Här skulle jag vilja inflika det här ett bra tips också som vi brukar säga åt många kunder. Och att man ser nu till att ni har skilda bankkonton för företagsverksamheten och för privatekonomin. Att blanda inte ihop allt det här, för blir det en enda röra då vet man inte om det är jordbrukets pengar eller mina egna pengar som jag kan handla ny bil för.
Hur vanligt är det idag att det finns två olika konton? Ett företagskonto och ett privatkonto. Om man tänker att man är ensamföretagare och kanske inte så stor.
Här har nog blivit vanligare, utan vidare. Jag skulle nog säga att de flesta av våra kunder har nog skilda bankkonton. När jag började på för det här 15 år sedan på stenåldern så då var det ännu ganska ovanligt. Då har nog många, de hade samma konto där de handlade mat ifrån och så var det jordbrukets utgifter.
Budgetering är ett ord som har kretsat ganska mycket nu under det här senaste vintern när det var kallt och elen skulle stiga till exempel. Hur borde man tänka kring budgeteringen?
Budgetering är ju aktuellt hela tiden. Jag kommer ofta på tal att har du budget gjord och det här du kanske borde göra en. I korthet så är ju en budget att du sammanställer dina inkomster och utgifter inom en viss specificerad tidsperiod. Och så ser du då om det här kassan hålls på plus eller om det blir på minus och hur mycket i så fall under den perioden. Vi brukar ju tala varmt för att man ska göra budgeter. För att det är ju ett sätt att korttidsplanera sin ekonomi. Och speciellt när det ändrar mycket i verksamheten eller omvärlden. Så kan det bli lättare att planera om lite. Man kanske måste diskutera lite med banken att måste vi flytta på några amorteringar. Som exempel så är det i år nu när stödutbetalningarna förskjuts ganska mycket till 2024. Så vet jag nog att det är en hel del som förhandlar om lånen som ska betalas under hösten. Jag brukar säga att det är inte så stor skillnad hur man gör en budget, alltså med vilka medel man gör upp sin budget, bara man gör det. Det går att göra på vanligt papper med penna, skriv ner det. En del säger att de har det i huvudet. Det tror jag kanske inte alltid riktigt på, men om man det här har en mindre verksamhet så kan man säkert ha i huvudet också. Bästa är ju nog att man har en elektronisk budgetering med någon sorts dataprogram, för att då har man lätt att göra ändringar i eller så vidare.
Om man ska ha skilda bankkonton för företaget och för privatekonomin, borde man också göra upp en budget för den privata sidan?
Jättebra skulle ju vara om man gör det, utan vidare. Här är ju helt klart, oftast är det ju mycket mindre pengar som rör sig på privata sidan. Åtminstone om vi nu har ett lite större jordbruk så är det ju som hundratusentals euro som är rörs på jordbruket och på privata sidan kanske är tiotusentals euro. Här rörs ju som sagt mycket mera pengar på det här jordbrukssidan, så där är det på ett sätt viktigare att man har koll på det. Men utan vidare är det att föredra också att man har en privat budget. Det tycker jag verkligen, för att det sker förändringar där också. Det kan uppstå några behov som man kanske inte har tänkt på.
Du sa att det är en kortsiktig översikt över sin ekonomi. Hur långt löns det att budgetera?
Nej, jag tycker att det här kassabudgeten så ska man göra på ett år, alltså årsvis på ett sätt, men att man ska dela in det här året i flera perioder. Alltså det räcker inte med att du har en budget så att du vet vad kassan är i början av året och slutet av året. Här är inte tillräckligt noggrant. Andra ytterligheten är att du gör det per månad. Så att du ser vad kassan visar i slutet av varje månad. Problemet med att det kräver ganska mycket jobbinsats av det. Att kommer du att orka med dig i längden. Så då brukar jag säga att det här kvartalsvis är en ganska bra kompromiss. Att du tar 3 månaders perioder, inkomster och utgifter, skriver ner och räknar kassan i slutet av det här 3 månaders perioden. Och då har du också lättare när det inte är så många perioder under året. Det är mycket lättare att göra den här uppföljningen. Alltså man ska ju sträva till att följa upp budgeten vart efter bokföringen framskrider. Så kollade du att blev det så som jag hade planerat. Och med de stora förändringar så kanske du måste ändra på någonting i den kommande budgeten.
Är det här någonting ni kan hjälpa jordbrukarna med, just budgeteringen?
Vi kan absolut hjälpa. Vi gör det då och då. Problemet med kassabudget är att det krävs väldigt mycket info. Vi behöver veta jättemycket när under året som olika inkomster och utgifter infaller för just den här gården. Man ser ju tidigare förstås, om man det här ser på skattebokföringen, så ser man ju när under året brukaren köper gödsel och så vidare. Men det är ändå ganska svårt för en utomstående att göra helt komplett. Så jag brukar rekommendera att vi kan göra upp det här stommen, men att det här själva infomaterialet så behöver nog jordbrukaren själv ha. För att vi kan inte veta sådana saker inte. Sedan förstås så kan vi hjälpa till med, dels har vi ju skattebokföringstjänster, så här kan vi ju göra, och vi kan göra den själva uppföljningen nog.
Vilka andra saker gör ni för att underlätta jordbrukarens vardag?
Vi har ju ganska mycket olika tjänster. Framförallt brukar jag säga att vi är ju egentligen bara ett telefonsamtal bort, eller ett mejl bort, att är det någonting man funderar på så är det bara att ta upp telefonen och ring oss. Mycket kan vi svara på, här vi inte kan svara på så hänvisar vi vidare. Mycket har det blivit den senaste tiden med gårdar som har det besvärligt. Det märker vi tydligt av att det blir mera sådana gårdar. Där så kan vi helt konkret så kan vi hjälpa till med att göra upp en plan för hur man ska försöka ta sig ur den här krisen. Det är oftast då en ekonomiplan med beräkningar för hur ekonomin ser ut i framtiden. Och vill kunden så kan vi också vara med och diskutera med finansiärerna, med kunden då, hur man ska gå vidare, om de kan tänka sig att ändra på någonting i finansieringsplanerna. Men att jag brukar som sagt lyfta fram det här att vi är bara ett telefonsamtal bort.
Finns det några konkreta åtgärder då som jordbrukaren själv kan göra när han börjar inse att det här börjar inte gå ihop?
Hej och hej, att börjar man an att det här kanske inte går. Det ser ut att pengarna sinar, det blir mindre och mindre på kassan. Och framförallt att det är mindre än vad det brukar vara det här tiden på året. Så då ska man nog inte vänta någonting. För att släpper man det för långt så blir det här akuta läge. Så då har man inte lika mycket möjlighet att göra några åtgärder. Ska det nog vara så att det blir riktigt det akuta läge. Så då är det nog att man måste se till att man vet precis vad har jag som ska betalas den här närmaste tiden. Summor, tidpunkter på det som ska betalas. Och göra någon sorts prioriteringsordning på det. Och då förstås så betalar man det som direkt påverkar ens produktion till först. Och sedan så fort som möjligt att man tar kontakt med banken och med de andra som man är skyldig pengar. och diskutera betalningsplaner. De flesta företag så går nog med på en förlängd betalningsplan, skulle jag säga, bara man tar kontakt i tid. Och snabb diskussion med banken och att det här ser inte ut att gå, att kan vi ändra på några planer. Det värsta man kan göra om det blir kris till sig så är att man helt enkelt bara struntar i betala räkningar. Det leder ju till förlängningen att de får till inrivning. Det medför stora omkostnader och i värsta fall anmärkning i kreditupplysningsregistret. Vilket gör att det är i dagens läge nästintill omöjligt att få nya lån om man har anmärkningar. Men helst ska man ju inte släppa till det här riktigt akuta läget. Att det här ser man att det kommer inte gå där helt enkelt. Så ta nu kontakt med oss då, så kan vi se vad kan du planera om, att är det någonting i verksamheten som du kan ändra på. Eller just det här att vi kan göra upp en plan på längre sikt och så kommer vi med och diskutera med finansiärerna om vi kan ändra på någonting.
Avslutningsvis, så inom den här podcasten så har vi kört på 5 bästa tipsen. Vilka 5 bästa tips har en ekonomirådgivare gällande beredskapen om hur man håller ekonomin i skick?
Ja, det här att hitta 5 så det slagkraftiga tips är ju inte kanske helt lättast. Jag har jättemycket tips, men jag har försökt lyfta fram 5 saker jag tycker är jätteviktiga. Det första när man tänker på ordet beredskap så är ju det här att du har en plan. Vad gör du om det händer någonting? Alltså till exempel om vattnet plötsligt slutar att komma. Om det inte finns el imorgon. Stora olyckor och så vidare. Att man har den här planen för vad gör jag då? Vart ringer jag? Vem tar jag kontakt med? Och så vidare. Det är klart man kan tycka att det här gäller inte ekonomin, men i slutändan så kommer din ekonomi att bli ganska skit om inte du har vatten åt djuren, om inte du har el. Så du kan mjölka korna till exempel. Har du på förhand gjort upp en tydlig plan på det här så påverkas du mindre av störningar och du klarar dig ekonomiskt bättre. Det tycker jag är absolut viktigaste tipsen. Sen nummer 2, så är som jag har nämnt redan tidigare, det är att man har en stark kassa. Du har tillräckligt med pengar på ditt bankkonto eller bankkonton. Det är svårt i sig hur mycket man ska ha, för att vi har väldigt varierande, väldigt olika jordbruk i Österbotten. Vissa är större, andra är mindre, man har olika produktionsinriktningar. Så jag kan inte på ett sätt säga något eurobelopp, vad är frågan om. Men man ska tänka sig att man skulle behöva klara av en period utan några som helst inkomster. Eller att det kommer en ganska ordentlig stor utgift. Det är någonting som brakar sönder och måste repareras med samma. Det här så lär man sig nog efter några år hur stor man tycker att det bör vara. Det är mitt andra tips. Mitt tredje tips så är det här att man känner till vad man har för inkomster och utgifter i sin verksamhet. Alltså när kommer inkomsterna oftast? Hur stora är de? När brukar de här större utgifterna komma? Och sker det förändringar i det här på något vis? Och det här är då frågan om man har den här budgeten uppdaterad som vi har diskuterat. Nu är det ju stora förändringar för vissa gårdar på kommande stödutbetalningarna. Det kommer att påverka jättemycket. Och vi vet att räntorna på lånen har ju stigit också jättemycket. Det påverkar de som har högskolsättning. Fjärde tipset så är det här effektiviteten i verksamheten. Din beredskap är på en helt annan nivå om du har en effektiv produktion. Alltså att du har, det gäller helt konkreta saker som att du vet hur länge olika arbetsmoment tar. Du kan kanske trim dem så att det går lite snabbare. Du har rätta saker på rätt ställe, verktygen hänger på rätt ställe. Maskinerna är klara inför nästa säsong eller nästa arbetsmoment. Och även det här dokumenteringen, att allt pappersarbete är korrekt gjort, att inte någonting är på hälft. Allt det här gör att det går mycket fortare att komma igång med ett arbetsmoment, och framförallt så är det mycket lättare för inhoppare, för tillfälligt anställda. Och om det händer något med dig själv, att det måste komma någon tillfälliga arbetare till plats.
Har jag fel uppfattning, eller är den österbottniska kutymen lite sånt att eget arbete är gratis?
Tyvärr så finns det lite här det uppfattningen ännu. Att det egna arbetet kostar inte någon. Och helt klart, du behöver inte betala ut lön åt dig själv. Och du har inga lönebikostnader åt dig själv. Men man ska tänka som så. Allt det här arbetet du sätter på någonting. Skulle du kunna sätta på någonting annat som kanske skulle vara vettigare. Så på det sättet så har det en kostnad. Och så kan man tänka på det sättet att skulle jag inte vara i skick att göra det här arbetet. Så måste jag ju anställa någon eller hyra in någon entreprenör att göra det. Så visst har det ett pris. Femte tipset, om jag räknar rätt. Så är det också som man nämnt i flera av de här poddarna tidigare. Att sköt om dig själv. Företagaren själv är den viktigaste personen i verksamheten. Det är han som kan det här företagets verksamhet. Det är han som leder allting. Orkar inte han så börjar produktionen lida. Man orkar inte göra riktigt tipptopp. Någonting så struntar man i och gör det sämre. I förlängningen kommer det till leda att ekonomin tar stryk. Och tar vi riktigt det här katastroffallet så kan det till och med lite konkurs. Det är ju ytterst ovanligt, men risken finns alltid i dagens värld. Så är det innan minns att ta hjälp om jag börjar vara för mycket. Helt konkret kan man ta hjälp med olika arbeten då, eller någon att prata med om man tycker att det känns psykiskt för tungt med olika saker. Ta korta pauser då i det här dagliga jobbet. Minns att sitta ner på åkkanten och njuta av det vackra vädret. Om vi någon gång har det vackert väder. Och gör någonting annat ibland. Så att man får lämna det här jobbet en tid. Om du har barn, får på bio med barnen en stund. Så glömmer man jobbet. Får du ta dansa med frun. Grilla korv i skogen med barnen. Eller låt så du helt och hållet glömmer bort det här dagliga jobbet. För då sköter du om dig själv och orkar mycket bättre.
Tack Per-Erik. Det var intressant att prata lite ekonomi.
Tack själv Niklas. Det är ett jätteintressant ämne. Jag skulle ha mycket mer att säga.
Tack. Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.